Podplay.
Hej allihopa! Snart ska ni få höra på vårt live-avsnitt från Stockholm. Vi hoppas att ni kommer gilla det. Det var en underbar kväll. Och innan ni får lyssna på det så vill vi bara säga att det finns fortfarande biljetter kvar till livepodden i Uppsala som är nästa vecka, på torsdag den 30 november, och även till livepodden i Örebro som är den 9 december. Eventuellt finns det typ en eller två platser kvar till Göteborg också. Alla biljetter hittar ni på pulpo.se/mordmotmord. Så gå in och kolla där, så hoppas jag och Karin att vi ses snart. Hoppas ni får en härlig lyssning. Hej då! Men utöver då fynden som görs på Sandhamn så hittar polisen också något väldigt intressant på Lökholmen, där det hålls idag och även då seglarläger för barn.
En blodig kvinna störtar in genom dörrarna och skriker: help me, I've just escaped from being murdered.
Oj.
Välkomna till Mord mot mord live.
Vad kul att se så många här.
Det här är Anna. Tack. Och det här är Karin.
Välkomna till Mord mot mord.
Välkomna till oss. Idag är det Anna som kommer hålla det lokala fallet. Som den Stockholms dotter som hon är, så har hon ju förstås en djup kunskap
om stan.
Om stan, om brotten, om historien. Nu åker vi.
Bra!
Anna Sandell!
Man skulle kanske kunna tro att jag är något av en stor seglare. För att förra veckan då i Malmö så berättade jag ju om ett fall som delvis utspelade sig på en segelbåt.
Jag tycker allmänhet att jag köper dig som en stor seglare.
Vilket jag ju verkligen inte är. Så, men tack kanske?
Eller vet du vad? Inte en stor seglare, men typ en mellanseglare.
Ja. Jag har varit på en båt.
Du har varit på en båt.
Mm.
Du har sett havets vågor.
Jag har sett en segelbåt på distans, ja. I alla fall. Det var ju delvis på en segelbåt. Och även idag kommer jag vara segelnära, kan man väl kanske säga. För att...
Så konstigt tema. Segelnära.
1973 utlyste KSSS, alltså Kungliga Svenska Segelsällskapet, att de ville hyra ut sin restaurang på Seglarhotellet i Sandhamn. Sandhamn är ju och har länge varit en plats där kanske främst stockholmare tillbringar sin semester under sommarhalvåret.
Har aldrig varit där.
Nej, men jättefint. Ja. Och Seglarhotellet var och är ett klassiskt vattenhål för kanske societeten på Sandhamn. Så det här var ju då en chans för någon att både frottera sig med alla tjusiga sommargäster samtidigt som man kunde tjäna sig en slant under en begränsad, alltså under sommarhalvåret helt enkelt. Det här var en chans som en namn vid namn Flemming Broman tyckte lät väldigt spännande.
Det är ett toppennamn.
Ja.
Flemming Broman.
Ja.
Ja.
Det är en bra liksom kombo. Mm. Han hoppade glatt på det tåget, eller ska man säga båten.
Nej. Mm. Jag noterade även vattenhålet, ja, tidigt. Kommer det vara många?
Ja, vi får se.
Ja. Ja.
Han var då 35 år gammal. Han föddes 1938 och växte upp hos fosterföräldrar någonstans i norra Sverige. Man vet inte så mycket om hans uppväxt, men när han var 20 år gammal så landade han efter några turer ute i världen här i huvudstaden. Han utbildade sig till ingenjör och startade efter sin examen en arkitektfirma med en annan man. Och till en början så blomstrade affärerna. Men bara några år in så konkade företaget. Det blev helt enkelt för honom att hitta ett nytt jobb. Så innan han bestämde sig för att bli krögare då, så hade han några andra gig. Bland annat så var han chef i Sverige för ett amerikanskt kosmetikaföretag som hette Holiday Magic. Och det kan väl kort och gott beskrivas som ett pyramidspel.
Ah.
Ni vet den klassiska, du köper loss jättemycket produkter som du ska sälja samtidigt som du värvar ett gäng säljare och så tjänar du allt som de tjänar. Det liksom var setupen så, med olika sminkgrejer. Jag läste en artikel om det här företaget och det verkar ha varit alltså, riktigt bluffbolag. De tjänade jättemycket pengar på att lura personer som önskade då att tjäna pengar. Det gjorde de inte, liksom, det blev inga, det lyfte aldrig.
Alltså, är det konstigt att jag är så sugen på att testa deras produkter?
Nej.
Holiday Magic.
Holiday Magic. Ja. Det här är faktiskt ett tips. Det finns klipp på YouTube. Det finns ju ett jättestort företag som säljer aloe vera produkter i den här setupen. Som har de största konferenserna. De som är toppsäljare är alltså som rockstjärnor. Efter att han har jobbat där, det här blir liksom ingen stor succé i Sverige, så startar han ett eget bolag där han försöker skapa, han försöker ha någon slags rabattkodskort. Mm. Han hinner liksom knappt starta upp det innan konsumentombudsmannen säger att det där går inte. Yep. Han sysslade också med typ att, nu vet man kan lägga anbud.
Någon slags upphandling.
Så, tack. Där han fifflade så att folk vann upphandlingar. Så han sålde, alltså du vet, han gjorde, han var helt enkelt
en entreprenör.
En entreprenör kan man säga. I gränslandet mellan, gränslandet lagligt, icke-lagligt.
Han var så en drömmare.
Gråzons entreprenör. Oj. Kanske man skulle kunna säga. Och om man vill förstå hur han var då, Flemming Broman, så tycker jag att sättet hans fru beskrev honom på är liksom ganska talande.
Jag känner mig stressad.
För Flemming fanns bara Flemming.
Typiskt.
Det är typiskt. Ja. Så var han. Han hade bara ögon för sig själv.
Oh.
Han har ju aldrig jobbat i restaurangbranschen, men så han behöver ju då teama upp med någon som har mer restaurangkunskap än vad han själv har när han då ser den här chansen på Sanna. En sån partner fann han i en man vid namn Kenneth.
Som man så ofta gör.
Jag har en klasskompis som heter Kenneth och det känns inte som många som är födda slutet på 80-talet.
Så kan säga
som,
det,
som heter det. Nej. Nej. Men jag hade det. Oh. Det är inte han. Kenneth då, dagens Kenneth. Han har varit i restaurangbranschen sen han var i sena tonåren. Och han har arbetat i alla delar av restaurangverksamheten. Han har varit bartender, DJ, han har jobbat i servisen. Och liksom han är så en riktig krogis.
Det känns on-brand Kenneth.
Absolut. Han är otroligt utåtriktad och social. Han blir kompis med alla han möter. Så den här duon då teamar upp och ska driva restaurangen på Seglarhotellet tillsammans.
Ja just det, var där vi var.
Kenneth då blir ansvarig för själva driften. Medan Flemming då är bara chef helt enkelt.
Någon måste vara det.
Han måste vara det. Inte bara någon måste vara det. Han måste vara det. Han har ändå kanske någon slags självinsikt får man säga. För han har då beskrivit det som att det kom inte lätt för honom att vara underdånig och servil. Och därför bör han ha så lite kontakt med gästerna som möjligt.
Okej. Han vill liksom inte...
Han vill bara mingla. Han vill liksom inte servera dem.
Han vill känna att han är över.
Ja.
Inte lika. Och heller inte under.
Precis. Sen kommer de också ta över hotellet.
Mm.
Men det kommer jag till alldeles strax. För det som då börjar med att de ska hyra restaurangen på Seglarhotellet utvecklas till att de både får ta över hotellet på Seglarhotellet och sen Sannams hotell. Så att de har då restaurang och två hotellverksamheter. De kommer också då sen köpa loss det så småningom. Men allting börjar som ett hyrkontrakt helt enkelt. Och Flemming lägger då alla sina pengar i att starta upp restaurangen, att hyra och allt sånt där. Men det behöver då fixas mer med själva lokalen. Den är chanserad och den behöver piffas upp. Men hans pengar är helt slut efter då att ha pröjsat för själva verksamheten. Så han behöver mer deg. Och här kommer Roy Andersson in. Och det är då inte den Roy Andersson. Utan den här Roy, han drev bland annat då bilhandlar, han har bilaffärer och har mycket pengar helt enkelt. Han är en förmögen man. Och det finns liksom inga papper egentligen på det här lånet.
Så bra.
De gör det i någon slags muntlig överenskommelse. Men han kommer inte bli besviken för Flemming lyckas tjäna mycket pengar och betala tillbaka lånet till Roy inom bara några månader. 1975 blev Flemings tredje säsong på Sandhamn. Och då drev de då alla de här tre ställena. Och utöver att ha Kenneth som en nära bundsförvant på krogen så behövde han också anställa en till person. Och då hittar han en kille som heter Thomas. Och Thomas har en speciell bakgrund, kanske en allkonstnär skulle man kunna kalla honom. Spänd. Han har nämligen sålt vattensängar. Han har drivit olika porrbutiker runt om i stan.
Känns konstigt connected.
Faktiskt. Svartklubbar har han haft över, väldigt nära där jag bor hade han flera svartklubbar.
Kommer du berätta vart det är eller ska alla, du räknar med att alla vet?
Nej, men det var så på massa adresser. Han hade massa svartklubbar och då porrbutiker däromkring.
Men de var helt vita. Det var svartklubbarna och sen var det de helt legala.
Helt vita porrbutikerna, precis. Men när Thomas och Flemming träffas.
Okej, vänta. Flemming, Kenneth, Roy, Thomas.
Thomas, exakt. Så när Thomas och det är för många namn. Det är fyra namn. Det är
tre för mycket. Kalla alla för Flemming.
När Flemming och Thomas träffas, då livnar han sig på att sälja hyreskontrakt på svarta marknaden.
Oh, han kan verkligen göra allt.
Jajamän. Han verkar vara en stark försäljare.
Alltså så bra. Ja. Han borde ju vara med i den här Alvera-businessen.
Absolut. Mm. Sommar 1975 var en toppen sommar för alla inblandade. Och sen kommer ju då som alltid hösten efter sommaren. Och då blir det väl ett litet snörpligt uppvaknande för den här gruppen. De packar ihop allt på restaurangen och ska åka hem. De bokar en taxibåt som ska ta dem från Sandhamn till Stavsnäs och sen vidare in till stan. Där tar man bil då i Stavsnäs. När Kenneth och Flemming kliver i land i Stavsnäs så står det ett gäng och väntar på. Det är ett gäng poliser.
Typiskt. Mm.
De grips där i Stavsnäs och samtidigt så griper ett annat gäng poliser Thomas som är hemma hos sin flickvän i stan. Flemming får direkt lämna ifrån sig nycklarna till restaurangen och hotellen där då i Stavsnäs. För det är nämligen så att polisen har haft span på det här gänget. Utöver att driva de här platserna så har de då pysslat med lite andra saker.
Vattensängar? Frågetecken?
Vi får väl se. De ska göra husrannsakan på Sandhamn. De hittar spännande saker där. Och de hittar redan saker egentligen i Stavsnäs. För de har ju med sig massa packning. Så de är så här... You're under arrest, fast på svenska. Och så säger vi ska kolla igenom era saker. I packningen så hittar de bland annat tre såna här glasflaskor, ni vet. Som är såna här som är breda ner till och lite smalare upp till. Alltså som man har i ett labb.
Aha, okej.
Okay. Då vet du precis.
Ja, det gör jag verkligen.
Kan mycket om labb.
Man vet väl ändå lite om precis. Labb.
Ja. Och när de kommer då till Sandhamn så fortsätter de att göra fynd där. I ett kassaskåp som är liksom lite gömt bakom receptionen på hotellet så hittar de till exempel en svart sopsäck. Och i sopsäcken så hittar de fyra genomskinliga påsar som har vitt pulver i sig.
Typiskt.
Påsarna väger tillsammans 5,2 kilo och de skickas i expressfart till labbet i Linköping tror jag att det var.
Men det är väl där...
Det är
fortfarande va?
Det. Labbet.
Gud, 5 år in i den här podden. Och du och jag vet så mycket om rättsmedicin, heter det inte?
Teknik.
Rättsteknik.
Eller något. Och på då labbet så inser man då D-amfetamin.
Ja, D-amfetamin. Ja.
I påsarna.
Woo, sa någon nu. En person som går på amfetamin. Det känns snarare som att hon har sprungit runt här inne. Supertaggad.
I tre påsar är det amfetamin och i den fjärde är det koffein. Rent koffein.
Oj.
Och som tydligen är då vitt. Man tänker ju att det ser ut som kaffe, men det är väl inte så det ser ut i ren form, antar
jag. Nej, just det. Okej, så amfetamin och koffein.
Ja.
Tänk när det är en comeback. Alltså verkligen bara rena linor koffein.
Ja, precis. För att amfetamin...
Det tror jag
aldrig har försvunnit.
Nej. Men just koffein.
Så det är det i de här påsarna. Och på den här sopsäcken då, som de hittade i kassaskåpet, så hittar de Flemings fingeravtryck.
Typiskt.
Labbet kan då lista ut att han har burit säcken när det var saker i, så att säga. För de sitter...
Fan vad de är fiffiga.
Ja, de sitter jävlarna. Under till. Och jag tänker att de sitter typ så här.
Okej.
För att det varit mjukt när man lyfte upp det.
Så du tänker att det
Eller så här kanske, jag vet inte. De lyckas lyfta
ut. Var i famn alltså.
Det är hans fingeravtryck är där och man förstår då att han har burit det med innehåll. Fleming då, när han ställs inför det här, säger bara så här: jag har ingen aning om vad ni pratar om. Jag vet inte vad ni pratar om. Han har inte burit någon påse med amfetamin i. Han säger så här: jag har nycklar till kassaskåpet, men jag är absolut inte ensam om att ha det, för det har ju Kenneth och Thomas också. Jag har inte lagt någonting där och Nej. Jag har inte burit den här påsen. Hur fingeravtrycken har hamnat där, det kan han liksom inte förklara till en början. Han ska senare ändra sig och säga så här: ja okej, nu förstår jag vad ni pratar om. Jag hittade den här.
Ja, den påsen med amfetamin.
Men varför det typ så han säger? Ja, men jag hittade den här påsen. Och jag blev orolig att någon ska tro att jag håller på med sånt här. Det enda vettiga att göra är att gömma den i mitt kassaskåp.
Ja, eller så sant. Mm. Det känns som att han bara känner att jag tar ansvar så att liksom ingen annan
blir hög. Nej.
Jag gillar den ursäkten. Mm. Den är också bra för att han kommer på den efter en stund.
Ja. Men utöver då fynden som görs på Sandhamn så hittar polisen också något väldigt intressant på Lökholmen som ligger liksom mitt emot Sandhamn där det hålls och idag och även då hölls seglarläger för barn. Mm. KSSS, liksom, det är deras mark också så att säga. Och mitt där då på ön, antagligen inte liksom mitt i lägret för barnen, Nej. Men på ön så hittar de då ett amfetaminlab.
Nej. Ja. Det är ju otroligt.
Det är otroligt.
På något sätt.
Man vill inte vara glad att man inte hade sina barn där då på 70-talet i alla fall.
Verkligen.
För att de hittar allt man gör amfetamin av. Alltså alla liksom komponenter.
Men
alltså
i mitt huvud så är det ju verkligen mitt i lägret nu.
Det är så här samlingsplatsen för barnen och sen bredvid där.
Jag är emot att det är så.
Det är de som jobbade där. Det var därför de var på läger.
Ja, de var ju så
seglarläger.
Små, bra på
snabba
jobba.
Händer. De hittar då allt man gör amfetamin av. Alla komponenter man behöver. Och så hittar de amfetamin på alla ytor. Alltså överallt. Det är typ att de gör så här på en vägg och bara amfetamin.
På ett segel.
Ja. Överallt.
Alltså jag är ju väldigt, väldigt emot att ha amfetaminlab i barnläger. Det vill jag vara tydlig med. Men vilken jävla cover-up ändå.
Jag vet, det är starkt.
Det är fan starkt.
Så från Sandhamn och Lökholmen har den här gruppen som ska döpas till Sandhamnsligan tillverkat och sen fraktat in amfetamin till Stockholm på bland annat då Flemings båt som heter Aha.
Det är det sämsta båtnamnet jag någonsin har hört.
Jag tycker jag gillar det.
För det är liksom MS Aha.
Ja, typ. Och det är en sån FN, liksom lite fräck båt. Han gillar fräcka saker. Han gillar allt fräckt. Han har också en gul Mercedes som han åker omkring i. Så spanarna, när de har tappat bort honom först, så de bara, där är han, en gul Mercedes. Han var inte helt diskret. Allt tyder på att det var väldigt stora mängder som har levererats in till stan. Och det verkar ha varit framförallt Kenneth som har skött alla drop-offs då på ställen runt om i Stockholm. Bland annat på Centralen och också på Medborgarplatsens tunnelbana. Där har då Kenneth synts till. Och det här vet polisen då för att de har haft span på Sandhamnsligan länge. Alltså länge, länge, länge. De har följt dem på Sandhamn i stan. Från olika båtar. Och det sägs att polisen som var undercover på Sandhamn också sökte jobb hos Fleming. Alltså i restaurangen. För att de liksom ville komma så nära de bara kunde.
Men vad de fick inte?
Det vet jag inte. Nej. Det de har sett är att de ser ju jättemycket. De ser när de lämnar knark. De ser typ att varje natt så bara tänds lamporna upp i köket. Och, sen
och så
ser
de här små barnen som springer runt i små labbrockar.
I små labbrockar. Alltid när man kommer till amfetaminlabbet så hänger man av sig sin väst och på med sin labbrock. De här olika ingredienserna som behövs för att koka amfetamin.
Vad kommer receptet nu?
Precis, du behöver 2 delar amfetaminolja. Nej, jag har ingen aning. Men jag vet, för att jag har läst det, att man behöver aceton för att rena amfetaminet. Och då förstår man verkligen hur läskigt det är.
Du menar hur smutsigt det är från början?
Ja, alltså.
Och sen måste vi lägga till aceton för att göra det rimligt att inhalera.
det är för obehagligt. Det har då liksom fraktats ut på olika sätt. Sandhamn känns ju som en logisk plats på något vis, för att man är liksom lite skyddad där kanske. För att man är ute i skärgården eller något. De har då bland annat en båttaxichaufför som har vittnat om att han har kört Kenneth bland annat med flera 20 liters dunkar aceton. Att han bara kommit till Stavsnäs, hej hej, och bara lastat på 100...
Han driver alltså inte nagelsalong.
Nej, men han har sagt att det är för att de ska tvätta fönstren med aceton. Jag vet inte om det funkar, men det var någon som sa nej.
Städproffsen här framme skulle aldrig funka. Det repar.
Det känns som att det är för starkt om det nu har trät, tänker jag, på fönstret. De här otroliga mängderna aceton indikerar då hur stora mängder amfetamin som har tillverkats, helt enkelt. De häktas då alla tre och placeras på olika ställen. Flemming får vara i Uppsala, Kenneth får vara i Gävle och Thomas får vara i Västerås. För de vill försäkra sig polisen då om att de här inte ska synka sina stories. Och ingen av dem snackar. De vet ju inte om den andra gör det, men alla är bara så här, nej, vi tiger här som muren. Den som är mest öppen är Kenneth.
On brand.
Han har ju delvis blivit sedd av polisen när han har då levererat olika leveranser runt i Stockholm. Men han är också väldigt rädd för att han ska bli av med sitt hyreskontrakt på sin lägenhet i Stockholm.
Gud, Stockholms bostadsmarknad är nu. Då är det kört. Alltså. Är man ute så kommer man aldrig in igen.
Nej. Så att polisen liksom försöker bearbeta Kenneth mest och tänker så här, vi kan nog få honom att snacka snart. Flemming börjar så småningom också inse att de har ju en del som pekar på att jag inte har rent mjöl i påsen.
I sopsäcken.
Rent amfetamin i den här påsen. Han ändrar sig då från det här att han inte har någonting med det att göra, att han bara har gömt den här påsen, till att han helt plötsligt säger då att det var Roy Andersson. Det var han.
Alltså den ni tänker på, att det var den Roy Andersson.
Ja, precis. Nej, men det var Rika Roy som hade lånat ut pengar till Flemming som styrde hela det här. Flemming berättar då att han en dag har kommit på Roy när han var i full gång med att koka amfetamin. Jag vet inte om han menar att Roy har drivit ett amfetaminlabb i restaurangens kök utan Flemings vetskap. Men han säger så att han har kommit på honom men inte vågat säga något om det, eftersom Roy då har hjälpt honom med pengar eller med lån. Det verkar typ vara en sanning med modifikation, för att det som är den mest allmänt accepterade teorin är ändå att Roy var initiativtagare till den här amfetaminverksamheten. Men Flemming är ju såklart inte oskyldig, för han är ju den som har drivit det. Men Flemming har, han har bott utomlands och det verkar som att han har liksom fått in amfetaminolja från Tyskland och sådär. Så att, men tur för Roy är att han då befinner sig i Portugal. Så han kan inte utlämnas till svensk polis. Så att Flemming har ju varit ganska smart när han säger det här. För att den som han då pekar ut som den som är mest skyldig, han är
i säkert förvar någon annanstans.
Exakt. Kenneth då, han var ju orolig för sin lägenhet. Så han känner till slut att han måste ge polisen något för att undvika att bli av med sin lägenhet. Så han berättar då om alla olika affärer som de tillsammans har gjort, helt enkelt. Trots då att Flemming och Thomas fortsätter att förneka att de har då egentligen varit liksom ansvariga för någonting, så döms då alla tre för grovt narkotikabrott. Och den som får längst fängelsestraff är Flemming, sen kommer Thomas och sist Kenneth, för han är ju den som ändå har...
Men vad hände med lägenheten?
Det framgår inte.
Nej.
Så man kanske får tänka att han blev av med den.
Det var tråkigt.
Eller inte. Och Roy då, som var ju i Portugal, han kommer hem. Ett år efter att de här tre har dömts. Och direkt då så väntar polisen på honom. Så han grips och ställs inför rätta. Men ingen av de här tre, Flemming, Kenneth eller Thomas, vill vittna mot honom. Men polisen har ändå tillräckligt mycket på Roy. Så han döms också till 8 år för grovt narkotikabrott. Och pressen
har en jävla fest.
Har, alltså, sån fest.
Lyriska.
Ja, de har ett sånt... Bra
lösnummer bara flyger ut i affärerna.
De älskar att följa Sandhamnsligan och dess medlemmar. Och det rapporteras mycket om dem. Och det verkar inte som att Flemming hatar uppmärksamheten han får.
Vilken skräll.
Även när han satt inne så gillade tidningarna då att skriva mycket om honom. Och han är ute på permissioner. Och då lyckas han liksom vara på nattklubb med sina, de som är med och typ vaktar hans permission. Så han syns då på massa så här liksom inneställen och klubbar runt om i Stockholm.
Knarkungen, hans lyxliv, de flotta vännerna och hans offer!
Ja.
Men alltså hur glad är han?
Och han beskrivs som en person som älskar att så här bjuda folk. Det verkar som att det är kul.
På vad?
Ja, men det händer mycket kring Flemming kan man säga.
Han ville synas bland kändisar.
Han gillar tjejer, han gillar att vara ute, han gillar fina bilar, han gillar båtar och allt sånt där.
Jag älskar verkligen en gammal löpsedel.
Ja, det är fint.
Ja, det är toppen.
Han släpps ur fängelset 1979, så han sitter ju, först får han liksom sänkt dom och sen sitter han bara inte allt, som alltid. Och då har han skitsvårt att få
lägenhet.
Säkert det med. Men han har jättesvårt att få ett jobb. Så att han får inte igång ett vanligt liv kan man väl helt enkelt säga. Han har inga pengar, ingenstans att bo, ingenting sånt. Men det dröjer inte länge innan han får ett nytt uppdrag. För polisen tänker, honom kan vi använda. Så att han blir helt enkelt infiltratör åt polisen. Så han ska agera köpare av andra droggäng. Typ.
Otroligt.
Ja. Det verkar som att han har gjort typ ett ganska okej jobb. Jag hörde utdrag ur en intervju med honom när han bara så här, det var helt osannolikt för vilken typ drogkung som han skulle föreställa åker buss.
Han bara, var är min gula Mercedes?
Men han verkar ändå ha gjort ett ganska bra jobb. Men de avslutar ändå samarbetet med Flemming, polisen. För att det är lite kontroversiellt om man får ha den typen av...
ja.
Så. Han får aldrig det arvode som han och polisen har kommit överens om.
Låter ju spontant som ett brott av polisen.
Ja, men de har haft en muntlig överenskommelse. Han skriver sedan en bok om sina upplevelser både som medlem i Sandhamnsligan och som infiltratör. Och den boken heter Ursäkta, mitt namn är Broman. Flemming Bromans memoarer.
Ursäkta, mitt namn är Broman.
Eller hur?
Alltså,
det är bra.
Det är typ både bra och svindåligt på en och samma gång.
Jag gillar det jättemycket.
Ja, det är ju fan toppen alltså. Ett starkt hakparti.
Jag vet inte, har han det?
Lite som han sliter, det är både starkt och svagt samtidigt.
Flemming Broman gick bort förra sommaren, den 2 juli 2022. Och vad han gjorde liksom efter sitt liv som infiltratör är lite oklart. Och även då om man inte vet exakt hur mycket amfetamin Sandhamnsligan lyckades tillverka och sen sprida i Stockholm och runt om i Sverige, så ansåg Sandhamnsligan vara den då tids största och mest organiserade knarkliga som någonsin verkat i Sverige.
Tack Anna. Tack, det var starkt. Det är just den här grejen att verkligen så välja att verka
där.
Alltså jag och att verkligen på något sätt hide in plain sight. Lite så liksom.
Och det var ju många som gillade hela den här grejen att kungen var mycket där ute och liksom hela det där liksom fula med ett amfetaminlab kontra det väldigt tjusiga...
Med de här små barnen.
Ja, exakt. I labbrockar. Med små händer.
Gulliga sådana små skyddsglasögon.
Pipetter.
Jättefina. Ja. Små pipetter.
Alla har säkert sett den här filmen som ju faktiskt är ganska bra med Peter Dalle där som heter Himlen är oskyldigt blå.
Ah.
Den kan man se faktiskt, för den är väldigt rolig.
Ja, den handlar om det här.
Den handlar om
det här.
Nej, det var en bra film. Nej, men den handlar exakt om det här. Och där liksom,
Vem spelar han? Flemming?
Han spelar Flemming. Det är jättebra.
Jag köper det.
Ah,
men du?
Då lutar jag mig tillbaka.
Okej. Okay.
Kvällens internationella fall.
Jag ska säga typ att det finns ändå vissa likheter mellan den värld vi just har befunnit oss i till den värld vi ska.
Ja, vad spännande.
Det vill säga att det är rika människor på 70-talet.
Ja, vad kul.
Det är ju en toppentid.
Det känns
för rika människor.
Är det inte alltid en toppentid för rika människor?
Men liksom, det känns som en kul liksom, era.
Ja, jag håller med.
Vi ska hit.
The Plumber's Arms.
The Plumber's Arms. Mm. Vad känner du?
Det ser mysigt ut.
Det ser ganska trevligt ut faktiskt. Det här är uppenbarligen London.
Ja.
Det är då här vår historia tar sin början. Klockan är strax innan 10 på kvällen den 7 november 1974. Och allt är då som vanligt här på The Plumber's Arms i Belgravia, London. Tills en blodig kvinna störtar in genom dörrarna och skriker help me, I've just escaped from being murdered.
Oj.
Någon skriker get this woman a drink! Så bra sätt att
någon
reagera.
Någon kommer med en karaff med Pimms. Nej, det var på vinter.
Nej, det är en rejäl brandy. Ja. Som kommer serveras. Vilket kanske typ inte är en super, superbra idé eftersom hon blöder kraftigt från huvudet.
Hällde de det i såret som rengöring?
Nej, men det är så himla dumt för att den här personen kommer berätta snart vem hon är. Hon får typ inte smärtstillande på sjukhuset på ganska långt efteråt för att de är så oroliga för att hon har druckit så mycket sprit under tiden på The Plumbers Arms. Typiskt.
Det slog fel verkligen.
Verkligen. Mm. Någon ringer 999 och snart berättar då också den här kvinnan att hennes barns nanny har mördats. Mm-hmm. Och sen har mördaren attackerat henne. Och när hon då får frågan om hon vet vem gärningspersonen är, svarar hon, det var min man, Lord Lucan. Så idag ska jag då berätta om mordet på Sandra Rivette och the seventh Earl of Lucan, a.k.a. Lord Lucan, a.k.a. Lucky Lucan. Inte att blanda med Lucky Luke. Han heter då på riktigt. Richard, på riktigt, hans hela namn är Richard John Bingham. Och även hans försvinnande, ska jag berätta om det. John Bingham då, han föddes i London 34 in i en aristokratisk brittisk familj. Han är äldsta sonen, alltså då first in line att ärva sin pappas titel Earl of Lucan och hans plats i The House of Lords. Vi pratar liksom verkligen så klassisk brittisk överklass. Och som klassisk brittisk överklass så går John förstås på Eton. Mm. Där ju
prinsarna har gått.
Exakt, och typ så Boris Johnson och Cameron och alla tror jag hittade på Cameron.
Men säkert.
Men typ, alltså det gänget.
Det segmentet.
Exakt. Och där träffar han sitt livs stora kärlek, nämligen att spela om pengar.
Jajamän.
Han är verkligen inte populär på Eton. Folk tycker inte om honom, så han gör det enda rimliga. Han blir skolans bookmaker. Mm. Så han är den som samlar in pengar och sen åker och bettar dem på olika hästar. Typ. Och han blir då populär av det. Och han blir också ganska snart lite spelberoende. Så. I mitten
är han duktig då? Eller får han placera pengarna?
Alltså
eller?
Det verkar som att han chansar och typ har lite tur.
Ja. Så. Som det väl är.
Ja.
Alltså, när man spelar.
Ja. Men det verkar som att i början har han verkligen tur. Alltså den första betten är typ att han bara, den här har ett bra namn. Så som han själv bettar på hästar. I mitten av 50-talet så jobbar John på bank och är en del av den unga liksom, eliten i London. De festar mycket, de reser mycket, de kör mycket motorbåt, fina bilar, sådana saker.
Aha.
MS, aha. De spelar på hemliga kasinon, de går på så här fina klubbar, sådär. Tycker du att det låter lite James Bondigt?
Lite.
Ja, kan jag berätta för dig att John provspelade för rollen som James Bond i första filmen. Vem blev James Bond i första filmen?
I första filmen?
Ja. Alltså vem är liksom första, det här är sånt här varför vi inte har gjort det här till ett så könsseparatistiskt event. Känns som att någon här inne borde kunna berätta för oss.
Det är ingen som har sett den första Bond-filmen.
Vem är första James Bond?
Sean Connery såklart! Jag tycker nog att Sean Connery var ett starkare val.
Vad tycker du om hans mustasch?
Tät.
Vill du höra hur hans kompisar brukar beskriva den? A luxuriant guardsman's mustache.
Ja, men lite så.
Så jävla perfekt att ens kompisar beskriver ens ansiktshår on a daily basis. John är då en del av det som kallas för The Claremont Set. De tillbringar typ all sin vakna tid på en liksom privatklubb där de också har ett så lite hemligt spelupplägg som då heter The Claremont Club. Där kostar det ofta minst typ så 1000 pund att köpa in sig på en runda. Det är alltså typ 25 000 pund idag.
Mm.
Och Claremont Club blir som ett andra hem för John. Han spelar jättemycket. Och det går ofta bra för honom då, vilket är då anledningen till att han får det här smeknamnet Lucky Lucan.
Ja, ja.
Det går så bra att någon gång i början av 60-talet så bestämmer han sig för, jag behöver inte mitt dayjob på den här tråkiga banken. Jag ska börja spela på heltid.
Okay.
Ingen toppen i det. Trots sin mustasch.
Eller tack vare.
Nej, det har ingenting med det som kommer att göra. Det var en konstig övergång av mig.
Jag gillar det, jag gillar det.
Så var han inte så intresserad av tjejer.
Ja, du tänker att det sitter så starkt tjejintresse alltså, i en bra mustasch.
Ja, okay, ja, åtminstone inte förrän han då i början av 1963 träffar Veronica Duncan. Veronica kom från en mycket enklare bakgrund än John. Hon föddes 37. Hennes pappa var major och dog i en bilolycka när Veronica var liten. Och sen flyttade de typ runt lite grann och sen bor de i Surrey. Hon går en sväng på konstskola. Sen flyttar hon till London med sin syster Christina. Och där jobbar hon som sekreterare part-time och som modell part-time. Christina då kommer snart upp sig i världen när hon gift sig med William Shand Kidd. Mm-hmm. Han är tapetarvinge.
Ah.
Han är också halvbror till Peter Shand Kidd. Det är Lady Dianas stuvfar.
Aha. Mm. Så då förstår man.
Det förstår man, verkligen. Christina blir då Veronicas biljett in i lite så fancy events. Däribland det här golf-eventet då, där hon träffar John.
Okay.
Hon är typ lite uttråkad, hon är på väg att gå när hennes svåger är så här: vänta lite, du ska träffa my good old chap John. Typ. Mm. Så intresserar de till varandra och de får liksom bra connection direkt. John säger till och med under den här dagen hur härligt det är för honom att prata med någon som är lite enklare. Ja. Efter ett tags dejtande så får Veronica följa med till The Claremont Club och till och med sitta bredvid honom, mm-hmm, vid borden när han spelar.
Hon blir hans lucky charm.
Ja, och en liksom klassisk supportive tjej. Mm. Och det här är liksom inte så populärt på klubben att hon gör det, delvis för att kvinnor vanligtvis får sitta på vad de kallar för The Widow's Bench, som är en bänk nedanför trappan. Fruar hör hemma och sådär. Men också då för att de tycker att han dejtar under sin klass. Liksom. Men han skiter i det. I slutet av 63 gifter de sig. De åker Orientexpressen på sin honeymoon. Tyvärr så tycker John att det är så himla jobbigt att vara borta från The Claremont Club. Så de avbryter resan och åker hem tidigare än vad de har tänkt.
Så romantiskt.
2 månader efter giftermålet så dör Johns pappa och då blir ju John både stenrik av arvet och också officiellt numera då The 7th Earl of Lucan och får då sitt, liksom, han får smeknamnet Lord Lucan. De ärver ett hus på 46 Lower Belgrave Street där de flyttar in och Veronica börjar inreda och de lever liksom någon slags brittiskt aristokratiskt high life. Mm. Han spelar på klubben, hon är hans lucky charm. Då det är jakt, golf, skräddare på Savile Row och hemleverans från Harrods. Liksom. De har det toppen.
Verkligen.
Hösten 64 föds parets första barn. En flicka som heter Frances. Sen får de George 1967 och Camilla 1970. Tyvärr lider Veronica av förlossningsdepressioner och hör och häpna hanterar John inte det toppenbra.
Nej.
Han spelar allt mer, hon mår allt sämre. Han är på Claremont Club in på småtimmarna. Hon försöker typ fortfarande få följa med. När hon får det så sitter hon på Widow's Bench. Mm. Det är så sorgligt att hon typ fortsätter att liksom
försöka komma tillbaka.
Ja, vill jag följa med. Ah. Typ. Och han bara, ja du kan sitta där nere. Typ. Och hon hamnar också i bråk där. Mm-hmm. Så hon blir typ arg på någon som typ, hon tycker kolla på hennes man och så häller hon ett glas vin över henne. Alltså det är liksom, han tycker det här är väldigt pinsamt. Mm. Och grabbarna på klubben tycker att det börjar bli dags att göra sig av med den här galna, galna kvinnan. Det är hög tid att skilja sig, tycker de. 71 kör John Veronica till någon slags alltså, mottagning, typ sjukhus. Hon vill inte bli inlagd. Istället ordnar John en läkare som då skriver ut liksom, antipsykotiska och typ, lugnande läkemedel till henne hemma. Så hon blir ganska relativt tungt medicinerad. Mm. Typ. John har också problem, även utanför hemmet. Det går så jävla dåligt för honom. Det går nämligen också då skitdåligt med spelandet. På ett spel så kan han förlora så 10 000 pund. Typ 150 000 pund i dagens värde. Och efter en fruktansvärd jul 1972 separerar paret till slut och John flyttar ut. Och här börjar då en fruktansvärt infekterad vårdnadstvist. För Lucans strategi för att få barnen är att få Veronica att framstå som komplett galen. Och det är inte som att hon inte förstår att hon typ är sjuk. Men hon har en känsla av att han försöker göra henne sjukare än vad hon är. Mm. Han ägnar sig helt enkelt åt klassisk gaslighting.
Yeah.
Yeah. Han har ju nyckel till familjens hus och går ofta in liksom så, flytt tittar på saker när hon, så att hon ska vara så här, va, men jag är säker på typ att jag ställer in mjölken och så står den framme igen. Sådana saker håller han på med. Han ringer också henne och typ provocerar henne och sen spelar han in, alltså han börjar spela in när hon typ tappar det liksom. Och det blir förstås väldigt pinsamt för Veronica när Johns advokater spelar upp telefonsamtalen, förstås då bara hennes delar i rätten när vårdnadstvisten ska avgöras i maj 73. Det här är starka quotes. Saker som man kan säga till ett dumt ex. Hon säger att han har a vulnerable, weak, droopy little penis. Det är så starkt att den är svag. Sårbar. Alltså.
Ja.
Vill du höra,
ja, jag vill höra mer.
Vill du, jag har ett till. Det här säger hon om hans mamma.
Okej.
Okay. Aj, 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 aj. Han säger att, hon säger att han har en bloody awful farting mother.
Ja, det är så kul.
Det är ju så jävla pinsamt att höra det som spelas upp i en rättegång. Liksom.
Farting mother.
Och de spelade upp hennes liksom så här sjukdom väldigt mycket. De menar att hon lider av schizofreni och John är övertygad om att han kommer att vinna. Mm. Men det visar sig att Veronica själv har uppsökt vården och också liksom blivit utredd. Mm-hmm. Och den läkaren vittnar i rätten och säger att så här, ja, hon typ hon är deprimerad, liksom. Men med rätt medicin, vilket hon inte då har fått innan, så är det liksom inga problem att hålla det under kontroll. Utan snarare så verkar det som att teorin är att hennes mående har försämrats av den medicin hon har fått. Och dessutom är John på till klubben på små, till, in till småtimmarna varje dag. Så att så här, när ska han ta hand om deras barn? Till Lord Lucans stora förtret för att få Veronica vårdnaden under en förutsättning. Hon måste anställa en nanny som hjälper henne. Han måste betala för den.
Mm.
Han är rasande.
Ja. Det gick verkligen inte som han tänkte sig.
Nej, och det var nog lite ovanligt för honom.
Mm. Okej. Okay. Mm. Så han ska betala för
the nanny.
The nanny.
The nanny. Efter det så eskalerar hans liksom obsession totalt. Alltså all tid han inte är på klubben sitter han i sin bil parkerad utanför hennes hus och spionerar på dem.
Mm-hmm.
Han anställer privatdetektiver för att följa efter Veronica och de liksom nannies som jobbar med barnen. Han super allt mer, spelar allt mer, blir allt mer skuldsatt. Han är desperat. Vid ett tillfälle så försöker han låna pengar för att köpa barnen från Veronica.
Mm-hmm.
Det går inte heller jättebra.
Nej. Bara, det funkar inte så, tror jag.
Nej. Typ även att de som ska låna ut pengar så, ja, men det kanske inte är en jättebra idé. Strax innan sommaren 1974 så börjar en ny tjej jobba som nanny hos familjen Lucan. Hon heter Sandra Eleanor Rivette och är 29 år gammal. Hon föddes 16 september 45. Hennes föräldrar heter Albert och Eunice Hensby och de var en arbetarfamilj från Croydon i södra London. Hon blev som ung och ogift gravid och hennes föräldrar övertalade henne att de skulle ta pojken och uppfostra det som att det var deras barn. 1967 så gifter hon sig med Roger Rivette, men det äktenskapet liksom faller ihop efter 7 år och hon har jobbat som sekreterare, frisör, lite så olika saker. Men efter uppbrottet då så listar hon sig på typ en nanny, alltså en nannyagentur, mm-hmm. man ska säga. Och det är då därför hon kommer till Veronica. De tycker om varandra direkt. Mm. Sandra, hon var liksom så här väldigt smart och likeable och hon tar då fått ta med sin katt Tara och flytta in hos familjen. Där liksom Veronica, de här tre barnen, och de har också en katt.
Mm.
Jag tänker mig att de katterna kom utmärkt överens, vilket ju katter alltid gör. Men så utöver att det sitter en galen lord sitter i den här bilen utanför deras hus varje dag ut och dag in, så har de liksom ganska bra tillsammans typ.
Men vet de att han sitter där ute?
Ja, nej, alltså han sitter där.
Ja, okej, okay, så det är inte att han har hatt och...
Nej. Alltså, det är nog snarare inte. Så typ att han vill att hon ska veta om att han sitter där. Att han ska liksom vara...
Det är läskigt att han är där.
Ja, exakt. Och det handlar liksom inte längre bara om att han vill ha barnen. Det handlar också om att vinna och bli av med sin, liksom i hans ögon, jävla ex-fru. Det är dyrt att kombinera spelberoende med den här galna kampen.
Mm.
Och framåt hösten 1974 har han skulder som i dagens värde motsvarar ungefär 700 000 pund. Och
så han har först gjort av med hela det där jättearvet.
Ja, exakt.
Och sen
så
har han ovanpå det skaffat sig väldigt mycket skulder.
Ja. Exakt.
Okej, perfekt.
Och hans vänner verkar så här, märker så här, oh, okej, han är typ inte toppen stabil, hör och häpna. De försöker typ övertala honom att gå i personlig konkurs. Mm. Och han är lite så här, vi får nog se. Ett annat alternativ är att jag gör mig av med Veronica och kan sälja huset. Och hans kompisar bara,
och barnen,
vad menar du med eller? Det? Mm. Typ. Vid 9:10 den 7 november 1974 så säger Sandra då att hon ska lägga de yngre barnen, George och Camilla, som är 7 och 4 år gamla nu. Och sen ska hon liksom gå och göra te till henne och Veronica och komma tillbaka så de kan typ titta på tv ihop. När klockan blir 9:15 och hon inte kommer tillbaka så börjar Veronica fundera på var Sandra har tagit vägen. Hon går ner i huset och ropar efter henne men får inget svar. Men istället då så hör hon ett ljud från källaren och bestämmer sig för att undersöka. Hon hinner dock aldrig ner i den mörklagda källaren för plötsligt så får hon ett tungt slag i bakhuvudet. Hon skriker men gärningsmannen lägger en hand över hennes mun och väser shut up. Det är då hon inser det, att den som liksom nu attackerar henne är hennes man. Han kastar sig över henne och typ får ner henne på golvet. Hon ligger liksom med ansiktet ner mot golvet. Men hon typ vrider sig om och får tag i hans skrev.
That droopy, weak penis.
Verkligen.
Det var det.
Och han liksom släpper taget. Typ, så, och så hon kommer loss. Och han erkänner då, de har liksom någon slags konstig konversation där. Där han erkänner att han har dödat Sandra. För att han trodde att hon var Veronica. Och sen lyckas hon fly och då hamna på Plummer's arms.
Brukade hon vara där? Eller varför hamnade hon där?
Nej, jag tror bara
där?
Att det ligger nära.
Det var närmast.
Alltså hon bara springer och typ går in på första bästa ställe. Polisen kommer till huset vid 10:00. I källaren hittar de då Sandras kropp och på trappavsatsen ett blodigt järnrör. Barnen sover i sina sängar. John är spårlöst försvunnen. Och så kommer han då att förbli. För det vi vet om hans rörelser under kvällen den 7 november är att han har typ kört förbi Claremont Club vid 9:15 på kvällen och bara så sagt till vakten bara, is anyone I know in? Och han bara, ja, alltså du är här varje dag, så att alla som är här är folk du känner typ. Vilket man i efterhand då tror jag att han har velat,
han vill
ha
placera sig där.
Ja. Och att han också bokat en middag 23:00 med några kompisar som han aldrig dyker upp till. Det här är då vi vet om vad han gjorde efter mordet på Sandra Rivette. Han ringer sin mamma och säger att det hänt något fruktansvärt och ber henne ta hand om barnen som är kvar i huset. Sen kör han till Sussex i en förvånansvärt skruttig bil som han av någon anledning då lånat av en kompis bara några dagar tidigare.
Mm-hmm.
Han kör till sina vänner Ian och Susanne Maxwell Scotts. Och där är bara Susanne hemma och för henne berättar han den här historien. Han har gått förbi Veronicas hus när han har sett någon attackera nannin i källaren. Han har ju självklart bestämt sig för att ingripa.
Såklart.
Såklart. Väl i huset har han halkat på en blodpöl, trillat omkull. Och då har gärningsmannen
gripit tag i hans penis.
Nej men och liksom har tagits ut och sprungit förbi. Mm-hmm. Och då har Veronica kommit ihåg mitt och varit så här, är det du som mördat Sandra? Eller typ, är det du som har anställt någon för att göra det här? Mm. Och då har han då insett att hon kommer försöka frame him. Samhället kommer tro på henne. Han kommer förlora sina barn för alltid. Så han måste fly. Susan kommer alltså att bli den allra sista som liksom ser John. Mm. Det liksom bekräftade mötet med honom. Under kvällen skriver han 3 brev. 2 till sin svåger Bill Shankid. I det ena skriver han om lite olika saker som är på väg att säljas på Christie's och vilka bankkonton det ska stoppas in i. I den andra beskriver han samma historia som han gjort till Susan om händelsen under kvällen. Han säger att han vill att han och Christina, alltså Veronicas syster, ska ta hand om barnen. Och så skriver han ett brev till kompisen som han lånat bilen av som inleds: My dear Michael, I have had a traumatic night of unbelievable coincidence. Dagen efter samlas medlemmar av The Claremont Set på klubben för att diskutera vad de ska göra för att hjälpa Lucky Luken. Och efter det så kommer alla deras kontakter att liksom hålla tätt mot polisen.
Det är Lucky Luken.
Verkligen.
In the building.
Men så att ingen av dem ger någonting till polisen under den här utredningen. Liksom. Och typ, men trots det då så slår en sån inquest som de älskar att göra i Storbritannien fast då att det är John som har mördat Sandra. Och juridiskt så är det typ så långt man kommer. Hans bil hittas 3 dagar efter mordet på Sandra. Framsätet är fläckat av blod.
i bagageluckan så hittar man liksom ett rör som ser ut som det, som liknar mordvapnet helt enkelt. Bilen hittas i New Haven, det är en kuststad som har en färja till Frankrike. Och här slutar då ledtrådarna och teorierna tar vid. De tre vanligaste är att han har på något sätt då begått självmord. Mm. Hans vänner säger typ att han åkte ut med en båt, band en sten runt sin kropp och hoppade i. Mm-hmm. Det är väldigt oklart. Han har tagit en båt över till Frankrike och försvunnit, i en teori. Och sen så finns också teorin att den här bilen är någon slags decoy och att hans liksom inflytelserika vänner har hjälpt honom att kanske typ med privat flygplan flyga ut från landet.
Mm-hmm.
Det här blir ju mediesensation.
Where did it go?
Where did it go? En sån ärlig rubrik tycker jag. Hon till vänster av rubriken är då Susanne då. Och den bildtexten inleds med surprised, att hon bara var så förvånad. Men sen har vi då Sea Hunt for Earl in Death Mystery. Även här har ju media en field day. Även här försöker de då få de som jobbar i gruvorna att sluta.
Give Britain a break!
Ja, är det verkligen en inblick i den tiden, Storbritannien. Hur som helst.
Okej, så de letar i havet?
De letar i havet, de letar överallt. Mm. Alltså, de letar på slott, alltså det är liksom verkligen att de är överallt, typ. Det har förstås poppat upp massor av misstänkta sightings av John genom åren. Man trodde att man hittat honom i Australien ganska kort efter försvinnandet. Visade sig vara en annan försvunnen britt.
Ah.
Politiken John Stonehouse som fejkade sin egen död för att rymma undan spionanklagelser med sin älskarinna.
Wow.
De bara, ah, det är du!
Och nu ska du berätta hans historia.
Verkligen. Det finns faktiskt ett British Scandal-serie om. Båda de två, kan rekommendera båda. Många har misstänkt att han har flytt till något land i Centralafrika. Verkar variera lite vilket man tror på. För att det finns typ att barnen har rest till typ vissa länder i början av 80-talet. 2003, alltså folk håller fortfarande på med det här.
Han föddes 34.
Han föddes 30...
Någonstans i början av 30-talet.
Kanske. Ja, okay. Exakt. Mm. Något sånt. 2003 kommer nyheten att Lord Lucan har hittats i Goa. Där han är en åldrad hippie. Det visar sig dock att mannen man hittat var en banjospelande folksångare från Liverpool.
Det känns inte som att han skulle gå från det där till att vara en hippie goa, tycker jag. Det känns mer banjoeskt.
Ja, verkligen. Den här snubben hette då Barry Halpin, men gick under namnet Mountain Barry.
Bra.
Veronica Lucan hämtade sig aldrig. Hon blev bara sjukare och snart tog, som John också önskat då, hennes syster och hennes man över vårdnaden om barnen, och hon sa upp kontakten med sina barn. De återförenades aldrig. Mm-hmm. Jättefruktansvärt sorgligt. Hon begick självmord 2016, ungefär samtidigt som John till slut dödförklarades, och hans son George då till slut fick ärva hans titel. Så han är numera the 8th Earl of Lucan och tog då sin plats i The House of Lords.
Mm.
Senast 2020 kom rapporter om en ny sighting av Lord Lucan. Han skulle då vara 86 år gammal. Mannen som han hittade bodde med en buddhistisk grupp i Australien. Han erkänner inte att han är John Bingham, och för ett år sedan kom också nedslående nyheter. En fotoanalys slog fast att han talade sanning. Den som är drivande i arbetet med att hitta John Bingham idag är Sandra Rivettes son, Neil Berryman. Han och George Bingham, alltså Veronica och Johnson, de har typ joined forces. Aha. Och typ jobbat jättemycket tillsammans för att liksom i den här oväntade duon försöka hitta svar och försöka få någon slags rättvisa för Sandra Rivette.
Fint ändå.
Så det här var mordet på Sandra Rivette och Lord Lucans försvinnande.
Så spännande.
Ja, eller hur?
Tack Karin.
Tack snälla.
Podplay, en del av